Mitt namn är Josef Eriksson och jag är, som Rickard sa, ALT-student och har praktik i den här församlingen. Idag har jag med mig min fästmö Olivia som jag får äran att gifta mig med om en vecka. Hon är också ALT-student, pluggar till pastor och är medlem i Eslöv Pingst. Och jag har också med mig svärfar Stig, och bredvid Olivia till mitt höger har vi också bästisen Emma. Hela ligan är med. Idag ska jag prata om korset och korsfästelsen. Jag ska inleda med att läsa ett citat som jag läste i en bok häromdagen, som jag faktiskt översatte till svenska själv. Så jag hoppas att det blev tillräckligt tydligt och bra. Det är faktiskt en herre vid namn Octavius Winslow, en brittisk predikant från 1800-talet, som skrev en bok som heter The Precious Things of God. Där skriver han så här: studera inte Gud i himlen bland juveler, i bergens höjder, i dalens skönhet, i havets storhet, i bäckens sorl, i vindarnas musik. Gud skapade allt detta, men allt det där är inte Gud. Studera honom i Jesu kors. Det finns många sätt att erfara Gud på i livet. Det finns många sätt att möta Gud på. Och det finns olika texter i Bibeln som talar om Gud på olika sätt. Vi kan läsa om hur Gud å ena sidan förgör Sodom och Gomorra, hur hans vrede tas ut på synden i den här världen. Det finns också texter som talar om hur Jesus, Guds son, tvättar lärjungarnas fötter. Han tjänar de som han har skapat. Men om man liksom kombinerar alltihop, om man ser ut över den oerhört vackra skapelsen och den oerhört vackra naturen som vi har, och om vi läser liksom Bibeln från perm till perm, där det liksom finns olika berättelser om vem Gud är och vad Gud gör, så finns det ändå ingenting som talar tydligare om vem Gud är än där på korset. Allting i Gamla testamentet, det leder till korset. Allting som skrivs om i Nya testamentet, det går alltid tillbaka till korset. Allting pekar mot det som händer på Golgata när vår Herre dör för din och min skull. Så sök inte Gud i den vackra naturen främst. Sök inte Gud i det som du älskar och det som du tycker är vackert, utan titta först och främst på korset och vad som händer när Herren dör för vår skull. Vad säger korset om Gud då? En mängd olika saker. Framförallt två. Det ena är att Gud är helig, rättvis och rättfärdig. Han straffar synden. I Galaterbrevet 3:13 står det så här: Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och i Jesaja 53:10 står det: det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Gud är helig och rättfärdig. Gud kan inte låta det onda vara ostraffat. Han är avskild från den här världen. Han är helig och han är god. Och han måste straffa det som inte är gott. Det andra som vi kan lära oss av det som hände på korset, det är att Gud är kärleksfull och nådefull. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. I första Petrusbrevet 3:18 står det: så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. För 2000 år sedan så föddes en man, kanske i Mellanöstern. Han levde åtminstone i Mellanöstern. Och han kom att bli en kriminell man. Han kom att bli en förövare som stod skyldig för de grova brott som han hade gjort. Vi kan se på bilden här bakom mig att det finns 3 stycken kors. Och den personen jag talar om, det är inte personen som hänger på korset i mitten, utan det är en person som hänger på ett kors vid sidan om. Han begick ett mycket grovt brott eller flera grova brott. Det kan vi veta eftersom att han blev korsfäst samma dag som Herren blev. Så vad är då korsfästelse? Hur gick det till? Det var en persisk uppfinning, eller vad man ska säga, en avrättningsmetod från 600-talet före Kristus. Man spikas upp i fötter och i händer. Och man pressas så pass mycket när man hänger med armarna så att man till slut inte kan andas längre. Det blir sån press mot lungorna att man kvävs till döds. Samtidigt som den här oerhörda smärtan när man har spikar genom sina fötter och sina händer. Och under tiden som man förödmjukas helt spritt språngande naken inför en massa människor. Denne förövare vet att han har förtjänat det här straffet. Han påpekar i evangelierna att han är där rättvist. Det föddes en till person för 2000 år sedan. I Betlehem. Han föddes i ett stall. Och han var eftertraktad, han var efterlängtad av Guds folk. Man väntade på Messias som skulle komma och frälsa folket och som skulle se till att ockupationsmakten som höll dem fångna skulle försvinna därifrån. I Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1 står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Lite längre ner står det: och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Igår var det Getsemanes stund, och där läser man om hur Herren Jesus drabbas av ångest inför det som komma skall. Han vet att han är sänd av Fadern på ett uppdrag att dö för människans skull, för din och min skull, på det mest fruktansvärda sättet man bara kan tänka sig. Trots att han är Guds son, trots att han är rättfärdig, så vet han att han ska lida denna död. Och han ber till Fadern om att få slippa detta, att han inte ska behöva ta emot bägaren utan att den ska passera honom. Och detta betyder väldigt mycket för mig. Jag minns när jag var 19-20, när jag omvände mig på nytt, när jag bestämde mig för att nu ska jag leva för Jesus. Och jag började läsa Bibeln och försöka förstå mer vem Gud är. Och när jag förstod att Jesus kände ångest precis som jag kunde göra, och skräck och rädsla, så förstod jag att det här är en Gud som känner mig. Det är inte bara att jag känner honom, han känner mig. Han känner medlidande. Han vet vem jag är, han vet vad jag går igenom. Ordet blev kött och bodde bland oss. Hela Bibeln är full av Guds medlidande. Vi har andra Mosebok när Mose möter den brinnande busken och Gud uppenbarad i den brinnande busken, som säger att jag har hört mitt folks klagan och jag har sett hur bedrövligt ni har det. Därför ska jag hjälpa er. Och när Lazarus är död i evangelierna så gråter Jesus. Och när en sjuk kommer och vill bli helad så står att Jesus kände medlidande. Gud är en Gud som känner oss. Han sitter inte på ett moln uppe och tittar ner på oss i någon slags distanserad tillvaro. Han har blivit som oss och han känner till alla våra känslor. I Johannes 1:29 säger Johannes döparen så här: nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det måste varit frågetecken för de som hörde detta, därför att Johannes hade ju döpt människor och predikat och pratat om att det kommer en person som är större än mig, som jag inte ens är värdig att knyta sandalremmarna på. Och då tänkte de, vad bra, när kommer han, var är han, var kommer han? Och så, där är han, härligt, se Guds lamm. Va? Guds lamm. Messias skulle väl vara en stark mästare som skulle leda oss till seger. Se Guds lamm. I Filipperbrevet 2, vers 6 och framåt. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. I Jesaja 53, vers 12. Han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. När den här mannen som hänger bredvid Jesus på korset, brottslingen, jag kan tänka mig att han hamnade i rätten och desperat ville slippa sitt straff, därför att han visste vad det innebar. Men han blev dömd i rätten. Jesus däremot, som var oskyldig, men allsmäktig, såg till att han skulle bli dömd. Han var på sammanlagt 6 rättegångar för att till slut bli dömd. Därför att det var Herrens plan, det var Guds vilja. Så den oskyldige, den rättfärdige, han hamnar bland skyldiga och orättfärdiga på Golgata. I Lukas kapitel 23, vers 32 och framåt står det: 2 andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: Om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: Detta är judarnas kung. Så nu hänger de alltså där tillsammans på varsitt kors på Golgata. 2 helt olika öden har nu mötts. Den kriminella rövaren på korset, han har vaknat upp till en ny morgon och han har blivit gripen. Han har blivit dömd i rätten och han ska bli korsfäst. Och den smärtan och det lidandet och den ångest som pulserar, den drabbar de båda. I vers 39 står det: En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren vet om sin synd. Han känner till sin skuld. Han vet att han hänger på korset bredvid Jesus av en anledning. Och han gör det rättvist. Och han har hört om Jesus, vem han är. Han har hört att den man gör under och tecken, han helar. Han har hört att det är Guds son. Rövaren som hånar Jesus har också hört detta, men har inte valt att tro på vem Jesus är, utan han hånar och smädar. Men den här rövaren kommer till insikt och vet varför han hänger där. Och han vänder sig till Jesus och han kan inte be om att få bli frälst. Han kan inte be om att bli förlåten, därför att han vet att det jag har gjort, det går inte att förlåta. Det är för grovt, det är för mörkt. Men Jesus, om du kan tänka på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Guds nåd och Guds barmhärtighet, den är större än vad vi kan förstå. När man går in i sig själv och funderar på vad man har gjort, vad man har tänkt, så vet man att det här är liksom för mycket för någon att förlåta. Gud som är så ren, Gud som är så god, som är allsmäktig, han kan inte förlåta mig för detta. Och rövaren vet om det, han känner detta. Men när han räcker ut sin hand och bara ber om att Jesus ska tänka på honom, så blir han frälst. Jesus vill möta dig och Jesus vill förlåta dig. Och Jesu nåd är så oändligt mycket större än vad vi kan förstå. När vi räcker ut vår hand och säger, tänk på mig i ditt rike, då vill han föra en in till hans rike. Han vill vara med oss. Vi ska ta en stund snart med mer sånger och förbön. Jag och Olivia kommer tjäna i förbön idag. Jag vill avsluta med att läsa de sista verserna. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till den nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög höst, Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan.